Hej, du som är trogen lyssnare av Bilar med sladd. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken den ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck det kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det.
Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se/bilarmedsladd för att ta del av erbjudandet.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I denna veckas avsnitt hör vi om den rasande utbyggnaden av snabbladdarnätverket Ionity. Vi pratar Tesla Investor Day, elbilar i fattigare länder, induktionshällar och så sågar en lyssnare Alfreds idé med att skjuta laser ut i rymden. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast, Bilar med sladd.
Ja, vi är igång och vi är enligt uppgift Anders också Sveriges största teknologipodcast. Jag har inte hunnit kolla källan på det ännu.
Nej, vi hade droppat ner lite sist faktiskt. Så att, nu ligger vi
det är du
ner.
Som ansvarig för soundboarden den här veckan. Det, alltså, ja. Ni skulle ha sett lyssnarna hur liksom, Anders förvåning i ansiktet när han insåg att det var dags att börja läsa introt. Det kommer säkert vara en redigerare och fixa så att det låter som att det kom på rätt plats till slut ändå. Ja.
Nej, men det gjorde väl det. Fabian brukar sköta det där, men han är ju på semester nu i Australien i 2 veckor.
Ja.
Och så kommer han hem jetlaggad och sådär, så att då kunde han inte vara med och spela in idag heller.
Du brukar ju sno folks flygplanshistorier. Du kanske ska berätta att han hade en 36 timmar lång hemresa och därför inte riktigt redo. Eller,
Något flyg var inställt där och sådär. Han får berätta det själv, tänker jag.
Ja.
Hur är det med dig, Alfred?
Jo, men det är bra. Min familj tycker att jag är kändis nu. För att jag är så himla dålig. Jag var gäst i en annan podcast som kanske inte har så där jättestor spridning ännu, men Checktech heter den podden. Och vi spelade in ett avsnitt redan i november, tror jag det var, förra året. Och så har jag har helt glömt att kradda dem i Bilar med sladd och tipsa om att det finns ett avsnitt där. Men det upptäckte min familj nu, eller snarare mina tonåringar, för att de är till skillnad från oss väldigt duktiga på att posta videos i både Instagram och också på TikTok. Och postar man TikTok, på TikTok,
tror man säger.
Ja, postar man på TikTok, då når det mina tonåringar, kan jag säga.
Ja.
Så att helt plötsligt, trots att Checktech kanske inte har jättestor spridning, så eftersom det kom på TikTok så var liksom mina tonåringar alldeles starstruck för att jag Jag var med på TikTok.
Alltså. Vad var det du hade pratat om där då?
Nej, det var, jag pratade elbilsmyter i princip. Så att det, och de är jätteduktiga grabbarna som håller på. De, lyssna gärna på deras podd. Vi stödjer vet dem. Mm. De pratar teknik lite generellt och så hade de ett avsnitt som handlar om elbilar. Då i alla fall ville de att jag skulle komma tillbaka och snacka AI någon gång i framtiden. Vi får se om de vill det nu när jag var så himla dålig på att inte tipsa för nu om att de finns. Det var ju jättedumt. Så.
Ja, segt. Ja, men spännande. Du, har det hänt något annat sen vi pratades vid sist? Det var ju 2 veckor sedan vi möttes.
Ja, absolut. Jo, jag snubblade över en lite rolig grej. Jag hörde en grej på Ekot här om dagen. Kan inte du spela det här lilla klippet som jag har förberett?
Mm, absolut.
Bondeorganisationen LRF och de stora mejerierna sprider ovetenskapliga påståenden om hur svenska kor påverkar klimatet. Det visar Ekots granskning. På en kampanjsida för svensk mjölk hävdas till och med att kor, citat, kan kyla klimatet. Ett uttalande som får klimatforskarna Elin Rös och Rasmus Einarsson på SLU att reagera.
Nej! Va? Oj, oj, oj. Kor kan kyla klimatet.
Ja.
Nej, det skulle jag säga helt fel.
Kor och andra idisslare släpper ifrån sig metan som är en kraftfull växthusgas. Vid sidan av koldioxid är metan den viktigaste orsaken till klimatförändringarna.
Ni skriver att kor kan kyla klimatet. Kan de det?
Inte kon i sig.
Victoria Tullier är hållbarhetsexpert på LRF Mjölk, mejeriernas och böndernas lobbyorganisation som står bakom kampanjsajten Hjärta Mjölk.
Utan systemet som kon är en del av kan ju bli mer effektivt.
Ja, vi kan nöja oss där. Vi behöver inte lyssna på hela inslaget från Ekot faktiskt. Men jag tycker det är så roligt det här med... hur dricker du mjölk, Emma, Anders? Hur?
Jag dricker lite mjölk i teet och lite kaffe. Så mina barn de dricker hur mycket mjölk som helst.
Ja, och det gör... Alltså, vi dricker massor mjölk. Så det här är absolut inte... Jag är ingen sån här mjölktaliban som ska hålla på och skuldbelägga folk för att de dricker mjölk nu. Men... så här, jag tycker det är gott med Oatly-kaffet och så här, om man tycker om att bygga bolag som jag vet att både du och jag gör, då är det ganska kul med den här marknadsföringsgrejerna som Oatly har hållit på med och de har liksom startat en fight med hela mejeriindustrin och så har mejeriindustrin varit så dumma att de har liksom gått med på att ha den fighten liksom.
Ja, fast det har ju varit ganska roligt. Har du sett de där klippen med Pjölk?
Ja, exakt.
Ja, det är ju jätteroligt. Alltså Arla var ju ändå, det var ju med glimten i ögat.
Ja, men det är ju en amerikan som är marknadsföringsansvarig på Oatly som är liksom ett geni. Han har ju liksom hållit på att utmana Arla, så har ju Arla varit så här.
Ja, fast jag menar att Arlas svar var ganska roliga. Om du googlar de där Pjölk,
jo, men de,
med någon sån här hipp på rullskridskor.
Ja, men det, så här, de har ju, så här, det tog ju jättelång tid och så betalade de någon byrå som bara, ja men okej, ni ska underminera. Kallar det för Pjölk. Och så tog det ju så här, en kvart för Oatly och bara så här, the original Pjölk, de bara ägde det. Liksom.
Exakt, precis. De reggade de domänerna, tror jag, lite sådana grejer.
Ja, och det har lett till, det var därför jag tog upp det nu, för att jag ska inte outa min kompis för mycket, men jag har en kompis som är ganska senior på Arla. Jag har lite inside scoop som är så jävla roligt kring det här. För liksom, de har ju, alltså Arla, de äger bland annat Pjölk och en jävla massa andra variationer av det här som varumärken nu, för att de var tvungna att få stopp på Oatly, när Oatly bara ägde tillbaks. Och alltså det som är roligt med det här är ju att det har nyligen varit så att Arla har liksom slutat klimatkompensera eftersom de fick på sig att det var vilseledande att kalla mjölken för koldioxidneutral när de klimatkompenserade. Men, har du följt den där grejen någonting?
Nej, inte alls faktiskt.
Ja, men det, liksom Arla har hållit på och liksom berätta att mjölken är nettoneutral, så man behöver inte ha dåligt samvete för att dricka mjölk. Mm. Och det har de gjort genom att de har klimatkompenserat för de utsläppen då som har kommit. Och så är ju klimatkompensation i sig någonting som är problematiskt. Att det, liksom, det kan vara lite svårt att veta om det verkligen fungerar och hur, ja, men ska det räknas i alla fall. Och liksom, när det blir så här storskaligt så blir det ganska viktigt huruvida det stämmer eller inte. Och därför fick de...
Och framförallt när man klimatkompenserar, det måste ju vara med ny energi som annars har varit fossil. Du kan ju inte bara köpa utsläppsrätter eller något sånt liksom, som ändå hade... Är du med? Om du köper en andel i ett vindkraftverk så hade det ändå stått där. Liksom. Ja. Du måste ju bygga nya vindkraftverk eller nya solpaneler för att kompensera för den mängden du släpper ut på något sätt. Ja.
Jag vet faktiskt inte detaljerna här fullt ut liksom i Arlas klimatkompensation. Det är egentligen inte det det handlar om. Men om man gör det som en del av sin affär så vill man ju såklart dra de kostnaderna som kostnader man har haft för sin verksamhet. Liksom. Mm. Så att när man beräknar resultatet då vill man ju se det som avdragsgilla kostnader man haft med den här klimatkompensationen på Arlas sida. Och jag kan ju tycka att så här, det är väl bra om de klimatkompenserar. Jag håller med om att det är problematiskt hur man ska räkna klimatkompensationen. Och jag håller med om att det kanske är svårt att köpa om det är netto-neutralt helt och hållet. Men det är egentligen bra att de klimatkompenserar. Och nu när de då inte har fått liksom, behålla claimet, ja, då har de ju mycket riktigt slutat klimatkompensera. Så...
Just det. Fast de... Jag vet att de kör... Jag har pratat om i podden. De kör alla sina tankbilar i alla fall på förnyelsebart bränsle.
Okej. Okay. Mm.
Så att där... Men det är ju på bondesidan som det är väldigt svårt. Jag tror det står för 5% av utsläppen, om jag minns rätt.
Ja,
ja. Djur, eller om det var kor bara som står för 5% av alla växthusgasutsläpp. Så det är enorma utsläpp från lantbruket. Ja. Eller från just... djuren då. Dessutom tar ju de otroligt mycket ytor i anspråk som annars hade kunnat användas till odla grödor istället.
Ja, men visst. Alltså det finns ju massa problem, men så här, allt annat lika. Nu har de ju, det var ju ändå så att de klimatkompenserade. Nu har de slutat med det eftersom de inte får göra claimet och att mjölken blir netto-neutral. Och här kommer det som är roligt då, för det som jag fick insyn via min kompis, det är att det har varit sjukt svårt för Arla att få räkna kostnaderna som, för klimatkompenseringen som avdragsgilla kostnader. Därför att när företag bara skänker, donerar pengar till välgörande ändamål, då är inte det avdragsgillt. Så att om liksom, deras investering i klimatkompensation, om det inte hade med kärnverksamheten att göra, då var det inte avdragsgillt. Så Arla var tvungna att liksom, ta till skatterätten att få rätt i att se de här kostnaderna som en del av kärnverksamheten att producera mjölk för att de kostnaderna för klimatkompensationen skulle bli avdragsgill. Och det tycker jag är ganska intressant då i hela den här debatten om huruvida det är greenwashing eller inte de håller på med. Att de har gått till domstol och vunnit mot Skatteverket ett mål där de har fått rätt att säga att marknadsföring, alltså kostnaderna för klimatkompensation kan ses som legitima marknadsföringskostnader när de säljer mjölk.
Ja, just det.
Om det är enligt domen då legitima marknadsföringskostnader, då är det väl ganska svart på vitt, alltså att de argumenterar själva för att det här är greenwashing.
Ja, just det.
Ja. Jag tyckte det var så, när jag liksom snappade upp det här för min kompis, jag tyckte det var så himla roligt att ja, men så här, de vill ju inte att det ska vara greenwashing, och de vill ju att mjölken ska vara klimatneutral. Och samtidigt så vill de att kostnaden ska vara avdragsgilla, och då var de tvungna att själva argumentera liksom mot Skatteverket i skattedomstol.
Men det borde ju kunna gå att få mjölken helt koldioxidfri eller växthusgasfri, tänker jag.
Okej, berätta.
Dels, alltså, det är ju dyrt då naturligtvis, en stor omställning med jordbruket. Om man tänker sig att jordbruket helt går på el eller förnyelsebara bränslen. Ja, det är ju fortfarande utsläpp då, även om de går på förnyelsebara bränslen förstås. Men går det på el så kan man göra det helt utsläppsfritt. Ja. Traktorer och maskiner och sådär. Sen är det kornas utsläpp då. Och det går ju att suga in koldioxid som då koldioxidinfångare.
Ja, det är väl framförallt metanet som korna släpper ut.
Just det, som en ganska elak
växthusgas. Alltså den verkar ju väldigt, väldigt potent, men däremot försvinner den snabbt ur atmosfären igen. Jag har ju hört lite så här, det finns ju startupbolag och så vidare som jobbar med olika typer av mikrobiotika som man kan liksom, alltså typ bakterier som korna kan ha i magen som gör att de inte pruttar metan utan pruttar bättre gaser. Som liksom är intressanta lösningar på det där dilemmat. Liksom. LRFs logiska kullerbytta som vi hörde här i början där korna skulle minska utsläppen, det byggde på att de skulle släppa ut mindre än förr. Så att det därför skulle bli mindre metan än vad det är nu. Och nivån vi har nu är förhöjd för att vi har så många kor alltså, redan. Liksom. Ja, okay.
Men det här att kyla klimatet, alltså,
ja,
vad var det för
något? Ja, det var ju, alltså,
det. Var det.
Alltså, de, när, det. När, så fort de blev ifrågasatta så bara de pudlade ju direkt. Liksom, så att det var ju.
Jag fattar det.
Anyway, det var inte meningen att bärsa mjölk. Jag tycker ni kan få dricka mjölk om ni vill, alla som lyssnar på podden. Men jag tyckte det var ganska kul just i den här frågan. Jag tror att om man frågade Arla skulle de inte vilja att det kallas för greenwashing det de gör. Men de har alltså gått själva till domstol för att få rätt att göra det avdragsgillt genom att se det som en legitim marknadsföringskostnad. Och vad är det då? Just om det. Inte greenwashing? Ja.
Men jag tror i framtiden kommer man kunna odla mjölk i labb och sådär. Vi är på väg dit med stormsteg nu med celler och sådär. Som man kan labbodla. Så att det kommer nog hända väldigt mycket inom det området. Jag har ju pratat tidigare om det där med labbodlat kött, tror jag kommer vara det nästa stora slaget för världen. Liksom. Nästa riktigt, riktigt stora omställning tror jag kommer vara just labbodlat kött.
Är på gång och blir godkänt borta i Singapore. Finns det ett bolag som är Nasdaq-noterat faktiskt som ska börja få sälja. Jag tror precis som du att det kommer att slå igenom. Jag tror att vi snart kommer behöva fundera på hur mycket mer vi är beredda att betala för att det ska vara ett djur som har levt. Liksom. Men EU kommer förmodligen vara sist på grund av vårt regelverk här, och det är nog ändå så här mellan 5 och 10 år bort innan det slår igenom det i världen. Liksom. Så
att, ja, men det tror jag det är lätt att också... Vad är det man säger? Att på kort sikt, vi överskattar gärna
på kort sikt men underskattar på lång sikt. Så att jag tror att det kanske inte ligger, låt säga att det ligger 20 år bort då, att vi verkligen byter köttet i butikerna till...
Fan, det är nästa vad här, Anders. Jag tror det kommer att vara snabbare.
Mm. Ja, nej, men det är ju mer att jag vill inte vara för optimistisk här, men jag hoppas ju mellan 5 och 10 år också, men låt säga att det är 20 år bort och sen 30 år bort så har vi helt slutat med kött.
Jag har diskuterat de där frågorna mycket när jag har varit runt och föreläst förut, bland annat om de här grejerna. Liksom. Och det, folk tycker det känns väldigt obehagligt i magen. Liksom, att det känns så himla onaturligt att man skulle äta något labbodlat. Liksom. Men det är ju verkligen...
Konstigt. Vadå? Alltså, vi äter väl så mycket labbproducerad mat?
Ja, ju mer man tänker på det så liksom landar man ju där. Och det, så här, för mig är det verkligen... Alltså, det är väl snarare så att det finns många som har gjort ett proteinskifte för sig själv redan genom att typ bli vegetarian eller till och med vegan och som undrar vad fan ska man hålla på med labbodlat kött för. Men för mig är det bara så här, det är verkligen labbodlat kött som gör att jag vågar tro på att vi kommer kunna klara av att göra, liksom, genomföra ett proteinskifte för större delar. Alltså, att det inte krävs att alla ska bli vegetarianer för att vi ska kunna klara av att få liksom, en hållbar livsmedelskonsumtion. Det är labbodlat kött för mig. Det är lätt att känna sig mer optimistisk när man har det verktyget till hands. Liksom.
Ja, men det är lite, om du tänker med elbil, att sådär, nej, vi måste sluta med bilar för att det är utsläpp, så nu måste ni byta till buss istället.
Alla
mycket
måste
lättare att få folk. Ja, cykla eller byta till buss, liksom. Mycket lättare att få folk att byta till elbil och inte behöva ändra sina levnadsvanor. Jag tror det är exakt samma med köttet också, för att en gegga, sådär bönmos, liksom, som ser ut ungefär som köttfärs, det är ju inte köttfärs, eller hur?
Yeah.
Svårt att få folk med sig på det, tänker jag.
Men det är ju roligt att vi blir carried away när jag drar såna här grejer. Men vad har hänt annars i ditt liv?
Ja, du har suttit och programmerat en del. Jag har kodat sedan jag var litet barn och det var länge sedan jag fick tid att göra det. Men nu har jag faktiskt suttit och kodat lite grejer. Och på tal om det så har vi, jag driver den här vårdcentralen Hälsa Hemma, det vi har pratat om i hur mycket som helst. Och nu så ska vi faktiskt rekrytera en ny programmerare. Så då tänkte jag att det kanske finns någon ute i lyssnarskaran där som är duktig på att koda. Vi söker en senior React-utvecklare som har lust att jobba med mig och kollegorna i utvecklingsteamet.
Det är schysst, alltså om man jobbar som seniorutvecklare på SM, då man kan bo typ var som helst, va? Eller det,
ja. Ja, men precis. Det är remote, så hela vårt team är remote. Folk jobbar hemifrån. Vi har ju våra vårdcentraler också om man vill sitta där, men alla jobbar hemifrån. Det är behagligt.
Men så det är ju grymt om man har valt att bosätta sig någonstans där det inte finns lika många alternativ av vad man kan jobba. Då är ju Hälsa Hemma verkligen ett av de coolaste bolagen som man kan lätt jobba på.
Absolut. Ja, det är jättekul att bygga bolag på det sättet. Vi har ju all personal som vi kan ha remote, för då kan vi ju söka folk där vi hittar talangerna, så att säga.
Mm, mm.
Så det är skoj. Men vi vill gärna ha en senior React-utvecklare, gärna någon som är full stack, som har koll på allt tänkbart, docker och grejer och sådär. Men nu ska vi inte prata om det, utan vi ska vidare till veckans lyssnarbrev.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission.
You've got mail.
Yes, då har vi fått brev från Emil Nordlund som skriver: Halloj! Som nybliven förälder och tvungen till långresor med bebis under våren har det slagit mig hur enformigt systemet för med ruttplanering är här i kontexten av våran Volkswagen ID4 som han då kör. Det tycks som att det finns liksom en mall för hur man ska framföra en elbil där bilen själv har ensam rätt på att räkna ut när man ska stanna, och så får jag som förare liksom köpa läget efter hur rutten är planerad. Våra senaste långresor har vi såklart behövt stanna för att bebis blir hungrig eller kinkar ur av okänd anledning. Och då letar vi ju naturligtvis upp närmsta snabbladdare och så ställer vi oss där. Men här kommer problemet. Eftersom vi då inte använt bilens egen ruttplanering för att åka dit, så har batteriet inte värmt upp sig. Och då kan vi bara ta emot 50 kilowatt helt plötsligt, oavsett hastighet på stationen. Det hade önskat som en småbarnsförälder är en knapp eller en funktion där jag bara kan själv bestämma att nu ska du värma batteriet och så kan jag själv få bestämma när det är dags att stanna. Vad säger ni? Finns det några tillverkare eller modeller som erbjuder detta, eller hur ska man tänka? Med vänlig hälsningar, Emil. Ja, vad säger du om det där, Anders?
Ja, vi är ju Tesla-förare, både du och jag, och Tesla har ju sitt eget nätverk. Så att jag stannar ju aldrig och laddar på några andra nätverk än Teslas eget.
Mm.
Och därför så byter jag ju... Jag har ju precis samma problem som han har. Att
det funkar ju precis likadant i Tesla som på Volkswagen i det här fallet. Man måste ju liksom navigera till snabbladdaren för att den ska värma.
Nej, men exakt. Mm. Men då byter jag ju bara till en annan snabbladdare och då sköter den ju uppvärmningen själv.
Men så att om din bebis, som du inte har längre då, men du kan ju tänka in i det, du har ju många barn liksom. Om din bebis börjar gråta och det är dags att stanna när du har 10 mil kvar till en superladdare, skulle du inte ha velat utnyttja den tiden då, eller?
Ja, men stanna, vadå stanna bara på en skogsväg?
Ja, men det är Emil och hans familj gör att de helt enkelt ändrar sig om vilken snabbladdare de ska ladda på. För att de,
precis. Och byter jag till en annan Tesla-snabbladdare när jag kör Tesla så uppvärmer jag upp batteriet av sig själv.
Just
så att jag har ju liksom inte det problemet riktigt för jag hoppar inte mellan nätverken på det sättet.
Just
det,
men jag tror han är inne på att han tar någon som är så här 5 minuter bort eller... Sådär, ja. när han väl bestämmer sig för...
Ja, men det är för att Volkswagen har ju inte sitt eget nätverk utan det är ju... Han får ju bara välja vilka laddare han vill vara på, eller hur? Ionity är väl delägt av Volkswagen?
Jag tror att du läser hans brev fel. Han byter ju vilken snabbladdare han åker till, men om han navigerar till den nya snabbladdaren så... Alltså, då problemet för honom är väl att han då kan bara till närmsta utan att navigera dit och då har han liksom inte börjat förvärma.
Ja. Så att, fattar. Okej. Okay. Så att han vill inte... För att om han har då valt att navigera dit istället, då har den startat då, eller?
Ja, så jag kör ju inte Volkswagen själv, så att jag har liksom inte stenkoll på att den verkligen gör det för alla snabbladdare eller om det finns några undantag och så vidare. Men det är ändå så att som, om han hade följt bilens happy path, då hade han ju åkt till en snabbladdare som den hade föreslagit och då skulle den liksom ha, ha förvärmt. Så om han navigerar direkt till en snabbladdare, då blir det väl
då
så.
Då borde den förvärma. Ja, exakt. Precis. Så det han vill här nu är att inte behöva trycka på en snabbladdare i kartan utan själv trycka in en knapp någonstans.
Ja, jag läser det så. Ja. Ja. När man väl hör det så blir det så här, men hur jobbigt är det då att mata in i kartan? Men samtidigt är det ju, jag har faktiskt varit där själv, att det är lite fånigt att så här, jag vet precis var den där laddaren ligger. Det är inte långt, jag behöver inte navigera dit, men det är lite fånigt att jag ska liksom behöva söka rätt på laddaren och navigera dit för att få igång funktionen att den ska värma. Jag hade ju också kunnat bara berätta för bilen att jag vill värma, för det är ju det jag vill åstadkomma. Liksom. Varför finns inte den knappen? Liksom.
Alltså jag har ju alltid navigatorn igång numera. Det är någonting som kommer lite med elbilsägande.
Ja.
Det är ju inte lika viktigt med en förbränningsmotorbil. Men med elbil så är det det. Så det sitter lite i muskelminnet. Alltså, även om jag vet vad jag ska. Det som Teslan är ju så klurig att den tittar i min kalender var jag ska någonstans. Mm. Så att den, när jag hoppar in i bilen... Hatar du det?
Ja, alltså det funkar så. Jag har ju en tillvaro där så här, men ofta åker jag direkt till jobbet, men väldigt ofta så åker jag också till förskolan först. Och ganska ofta sticker jag och tränar innan jobbet. Och så här, så, att det är lite oregelbundet vart jag ska på morgonen. Och varenda morgon så är det bara, eftersom du ska hit. Liksom, så
jobba
det är jätteofta den där jag fel. Liksom. Och då är det ju, det är ju sämre än att den inte har föreslagit alls. Liksom.
Ja, men det håller jag med om. Just den biten. Inte toppen. Ja, men hade vi några bra svar till Emil här då?
Nej, alltså, jag tycker det var en bra spaning att så här, jag är lite böjd att hålla med om att det skulle väl vara schysst att egentligen ha den där knappen exponerad. Ibland känns det som att man blir lite väl omhändertagen, att den liksom försöker vara för smart och så här, jag ska inte behöva berätta när den ska förvärma, därför jag ska bara berätta vart jag ska och då ska bilen berätta vart jag ska ladda och så eftersom den vet det så ska den börja förvärma utan att jag ber den när det behövs. Men eftersom det ändå är så att när man har haft elbil ett tag så vet man att man vill förvärma. Så då är det ju ändå en knapp som hade varit schysst att bara få exponera. Så här, nu vill jag att du värmer batteriet så fort som möjligt. Liksom. Det kan jag liksom bara hålla med om. Sen så vet jag inte, alltså när jag har provkört andra elbilar, till exempel Kian och så vidare, den kan ha fått en uppdatering sedan dess, men då i alla fall så kunde den inte överhuvudtaget föreslå en rutt med laddning längs med vägen.
Liksom.
Så att det är verkligen så att så här, de befinner sig på lite olika ställen i den här utvecklingen med de olika biltillverkarna. Och om man ska göra någonting först så är det väl att ge användaren makten att bara slå igång det. Så här. Hellre än att rulla ut en funktion. Alltså, om det inte finns en funktion med ruttplanering ännu, då kan man åtminstone få tillgång till att förvärma batteriet så att man vet det. Sen går vi också mot varmare tider. Det här blir typ helt irrelevant på sommaren. Det är ju framförallt på vintern man behöver den här funktionen överhuvudtaget.
Ja, ska vi säga att han har fått svar på tal?
Ja, ledsen Emil. Vi har inga silver bullets. Jag hoppas det duger. Nu har vi resonerat lite kring det i alla fall.
Ja, det har vi. Och vi har fler brev i alla fall. Då har Stefan Wallgren skrivit till oss. Han skriver så här: hejsan, kan ni förstå att det fortfarande säljs gasspisar? Eller varför spis med keramikhäll får säljas? Ska man laga pasta till 4 så tar det flera timmar och då kokar vattnet ändå dåligt. Det var allt han skrev. Men jag tyckte det var väldigt roligt det här, för att det här är nämligen, jag har gått och tänkt på exakt samma sak. Och massa andra grejer också, men just det här med spisar med keramikhäll. Om du går in och kollar på Elgiganten så är det ju massa såna här spisar. Du vet, de som bara, plattan blir röd.
Ja.
Jag tror till och med man kan köpa såna här, du vet, med kok. Vet du vad jag menar? Sån som man hade förr i tiden.
Alltså sån gammal hedlig.
Ja.
Liksom.
Ja. Precis, som överför energin genom att värma kastrullen underifrån.
Just det, liksom. Ja.
Och det är ju sjukt ineffektivt de där. Alltså helt makabert.
Men det känns lite som att sälja konventionella glödlampor. Liksom.
Ja, men det gör det. Exakt. För att du har ju induktionshällar nu då som funkar på ett annat sätt. Mm. Där kastrullen blir själva värmaren. Och de är ju löjligt mycket mer effektiva, energieffektiva. Plus att de är ju betydligt bättre och snabbare på alla tänkbara sätt.
Har du kollat upp några siffror på det? Liksom? Finns det någon skillnad i verkningsgrad? Liksom? Eller?
Jag har inte kollat upp det, men nej. De är ju extremt mycket mer...
Det går ju väldigt mycket snabbare, det märker man ju som användare. Så då tänker man ju att det är effektivare. Men det...
Värmen försvinner inte iväg åt alla håll på samma sätt som de här konduktiva liksom, som värmer upp. Först alltså, elen ska värma upp plattan ska värma upp kastrullen ska värma upp vattnet. Mm. Du skippar ju ett steg där med induktionshällen då när den värmer vattnet direkt. Då.
Ja.
Men jag har i alla fall gjort samma spaning och tänker att det där måste ju upphöra. Liksom, både gasspisar och såna här konduktiva hällar. Mm. Men jag har tänkt ännu mer runt det här. Vi har pratat om det här med bensin. Vi ska prata det alldeles strax. Liksom, hur kan bilar som elda bensin fortfarande få säljas, så det kommer ju ett förbud här snart. Men det är mer grejer som har kommit liksom, som jag börjat tänka på. Plast. När du köper någonting från Ikea så är ju de liksom, ofta duktiga och sådär med papper. Men väldigt mycket är inplastat ändå där i. Och när du köper, tänk alla plastförpackningar. Det är ju olja som vi har borrat upp från havets botten, gör någon plastförpackning av det och sen river vi upp den och slänger den och den eldas upp.
Det blir ju intressant att se om vi väl lyckas ställa om transportekonomin så att det blir väldigt mycket. Jag tänker att det är ganska mycket material som är tillverkade på liksom, biprodukter av oljeindustrin. Ju. Så att liksom, vi kommer ju antingen behöva liksom, minska vår användning av plast väldigt mycket eller ställa om hur vi gör de polymererna. Liksom, de fibrerna med vilken råvara vi ska använda istället då för liksom överbliven olja, om det liksom blir mindre olja upptagen eller om eller plasterna där ju, om de ska göra det på konventionellt sätt från olja, då kommer ju de bli väldigt mycket dyrare om man har minskad avsättning för mycket bensin och diesel man kan sälja av samma råolja.
Det är också väldigt konstigt, alltså bara tanken att vi borrar upp den här oljan från havets botten och sen så gör vi plast av det som ska fraktas ut i butikerna bara för en förpackning liksom. Och så river vi upp den förpackningen och sen slänger vi det i soporna och så eldas det upp. Det är svårt att förstå så här, varför beter vi oss på det sättet 2023 när vi kunde gjort det i kartong liksom, eller någonting annat.
Alltså plast är ju rätt praktiskt får man ju.
Jo, absolut. Jag håller med om det. Men det finns
luftet
ju,
smidigt. Ja.
Och det finns ju i alla fall liksom, såna PE-plast då som är gjord av etanol och så. Men den är dyrare förstått, så därför vill man inte använda den, utan man använder hellre den oljebaserade plasten. Och sen har du också komposterbar plast, alltså sån här bioplast som dessutom kan komposteras då. Det är också väldigt intressant. Den är ju kanske ännu mer intressant. Det är bara det att den plasten kan inte blandas med andra plaster, för att då förstör det de andra plasterna. Du vill inte ha jord liksom i plasten.
Ja, alltså man blir ju rätt deppig när man kollar upp hur mycket av den här plasten som man liksom åker med till återvinningsstationen som faktiskt återanvänds. Mm. Och hur mycket som, alltså det är i princip allt eldas upp liksom, för att det inte finns något vettigt sätt. Jag tror att det är på väg att bli bättre i alla fall. Ja. Att det kommer liksom automatiserad sortering och så vidare som gör att de faktiskt kan dra nytta av den plast som går att återanvända. Men det är ju väldigt liten del. Det är rätt mycket av det där som man slänger i plastinsamlingen som inte går att återanvända. Liksom.
Alltså mjukplast har jag förstått, det eldas upp alltihopa. Utan det är hårdplast som du slänger en gammal pulka eller någonting sånt på återvinningsstationer. Då kan en del av det återvinnas och bli till pellets som sen då blir till ny plast.
Men vad hade det här med gasspisar att göra?
Ja, men det hänger ju ihop liksom det här. Jag tänker när man köper elbil så kommer väldigt mycket andra såna här funderingar. Kom för mig i alla fall. Som hänger ihop med att man, okej, nu eldar vi inte olja längre för att transportera oss. Men vi köper de där jävla plastförpackningarna och så vidare. Mm. Och min fru hade en sån grej häromdagen. Så här, varför tillåts du sälja ytterkläder till barn utan reflexer? Alltså, eller hur? Det är rätt konstigt.
Ja, absolut.
Ja. Det finns mycket
sånt. Badbyxor kanske inte måste ha reflexer på sig, men i övrigt. Så.
Nej, men det är mycket sånt man kan fundera på. Men,
Men alltså, för jag har ju bott i Stockholm så finns det ju ett bra utbyggt gasnät liksom, med stadsgas. Och, så här, vi hade en lägenhet på Östermalm och där fanns det en uråldrig gasspis liksom, från så här, tidigt 70-tal. Och den var bara helt fantastisk. Det, liksom, vattnet kokade. Alltså, det är som, samma upplevelse typ som induktionshäll, men bara att det var lite lättare att bränna sig och det var lite krångligt att tända ugnen för man var liksom tvungen att använda tändstickor och så vidare.
Och så kan man ju dö.
Och sen så flyttade det till Ja, exakt. Men och sen så flyttade jag till en annan lägenhet med en modern gaspis. Mm. Och den var som Stefan beskriver, att det tog så här evigheter. Mm. Och sen så, han är ju roligt formulerad, att vattnet kokade dåligt. Mm. Jag antar att det är 100 grader när det väl kokar. Mm. Men det var faktiskt att jag hade reparatör ute, för jag trodde att ugnen inte blev varm. Och så satte han en termometer där i och bara bevisade att den nådde sin temperatur. Men det var som att den en dag hade aldrig full sprutt. Och jag bara, men vad är det som är fel? Mm. Och han bara, nej men det är bara att moderna gaspisar av säkerhetsskäl har mycket sämre effekt än äldre gaspisar. Så att det du upplever som att den har dålig kräm, det är bara så de är. Uh-huh. Liksom, om du vill ha bra effekt, då får du köpa en sån här som visar syndyra gasspisar. De kan ha bra effekt fortfarande. Och det, där och då slängde jag ut den där gasspisen, pluggade gasröret och så bytte jag till elspis. Mm. Men då, mitt problem då var att min lägenhet hade bara en fas. Så det blir ju också sämre effekt på en sån elspis än om huset är byggt för att ha elspisar. Då brukar de ha tre fas in till lägenheterna. Liksom.
Men det är så himla konstigt det där med gas. Det tog man emot i hamnen där uppe i Stockholm. Vad heter den? Norra hamnen där. Norra Djurgårdsstrand. Värtahamnen där. Där fanns en stor gas. Kom ju båtarna där med gas. Leveranser
och så. Det är ju liksom, det är ju metan uppblandad med luft, så det är som att den är utspädd. Alltså när man skulle ju aldrig bygga ett sånt gasnät idag, tror jag, men när det väl finns liksom, det där är ett utmärkt sätt att använda biogas liksom. Så det måste ju inte vara
fossilgas
i det här nätet liksom. Jag har faktiskt inte koll på i vilken mån det används, men och det där är väl någonstans svaret på Stefans fråga liksom, att så länge det finns ett gasnät som kan användas och som inte per se liksom är dömt att bara ha fossilgas i sig. Alltså då måste det väl fortfarande också gå och köpa gasspisar. Men det är ju precis som man är inne på, om man köper en normal gasspis nu, bara sämre än en induktionshäll. Mm. Så att jag tror att riktningen är nog bara åt ett håll.
Ja, men ska vi säga att vi har pratat klart om det temat?
Hur mycket kan man råda en gasspis?
Vi kommer återkomma till plast. Kanske i nästa program, för jag har en kul grej på gång. Vi får se om det blir nästa program eller programmet efter det. Men vi har fler lyssnarbrev.
Ja, kul. Ja, jag fick brev här. Jag stack ut hakan lite förra programmet och föreslog någonting som jag tror att jag liksom var ganska tydlig med, att jag liksom räknade med var en dålig idé. Men det var kul ändå. Det var ett tankeexperiment, så det var kul att tänka på vad som var problemet. Nämligen det här med att man, om man har överskottsenergi när man har för mycket vind och sol, vilket vi förmodligen kommer ha i framtiden för att den ska räcka när det inte blåser eller när solen inte lyser, ja, men då kommer man ha perioder man har överskott. Så tyckte jag, vad ska man göra med den där överskottselen då? Man skulle ju till exempel kunna liksom driva en stor laser som skjuter ljus rakt ut i rymden för att på så sätt runda växthusgaserna och få iväg energi ur jordens atmosfär och på det sättet sänka liksom albedotalet, som det kallas. Men precis som vi kunde räkna med, så har vi fått mejl här. Nu har Peter Knut skrivit till mig, och han skriver så här: din idé med laser från vindkraft funkar inte, eftersom den solenergi som hela tiden träffar jordens tvärsnittsarea är 174 000 terawatt. Det är mycket större än alla andra flöden. För att liksom relatera till det då, skriver han mer att man kan, för att påverka jordens temperatur nämnvärt måste din laser komma upp i en effekt som är minst någon tiondels procent av detta. Och om man jag föreslog aldrig att man skulle använda kärnkraft, men han, bara för att liksom jämföra, om man skulle använda all kärnkraft som finns idag och inte göra någonting annat med den kärnkraftsenergi som man får, utan bara driva den här lasern, då skulle man komma upp i 391 gigawatt.
Gigawatt, det var 174 000 terawatt också.
Ja, exakt. Så det är alltså 0,0002% av, om vi använder all kärnkraft som finns. Så att det, precis som vi var inne på, det blir alltså helt försumbart. Liksom. Det går inte att göra på det här sättet. Han skriver vidare här: jag funderar själv på om alla kärnkraftverken ändå skulle kunna ha en inverkan på jordens temperatur, eftersom de producerar enorma mängder värme när de genererar den här, när alstrar den här energin, och den värmen måste kylas bort. Men svaret är detsamma som med lasern. Det är bara jordens energibalans från solen som påverkar temperaturen nämnvärt. Så den här extra värmen som de producerar, den blir också försumbar i sammanhanget, just eftersom det är så mycket energi som kommer in från solen.
Men du har en idé. Mm? Tänk om man skulle bygga kärnkraftverk som man producerar 174 000 terawattimmar, eller terawatt, och sen skjuter man ut energin. Nej, jag skojar.
Ja, exakt. Jag räknade lite, jag satt och roade mig med räkningen, blir så här 1,5 miljarder terawattimmar och sånt där.
Fast det
blir helt galet liksom på årsbasis om man jämför det med liksom svenska energisystemet och så vidare. Det, liksom, det bara bleknar. Men, och det är roligt att tänka på de här banorna, tycker jag. Liksom att just, alltså, jag är en sån person som tycker om att ställa sådana här tankeexperiment. Liksom, varför gör man inte så här? Och så, liksom, på vilket sätt? Ofta så hittar man liksom, ja, men det är absurt, det skulle vara helt absurt på det här sättet, och så liksom har man ändå blivit klokare någonstans. För att det, alltså, just om man tänker på det här, träd brukar man prata om, har ganska liksom, man ska plantera träd i städerna nu. Jag vet inte om du har följt nyheterna, men de har problem i Indien till exempel med klimatförändringarna, att det blir så himla varmt. De här extrema värmeböljorna blir vanligare och vanligare. Och då, vad ska man göra då? Men de börjar måla tak vita och de börjar plantera träd i stadskärnorna för att liksom, få ner temperaturerna. Och en del av att de sänker temperaturen lokalt, träden, det är ju att de faktiskt omvandlar en del av den inkommande energin till kemisk energi istället för att den skulle träffa sten och bli värme på en gång.
Just det. Mm.
Så det är en del av hur de liksom sänker temperaturen lokalt. Och om man sen då eldar upp det där trädet eller kanske som kol en miljon år senare. Liksom, det man gör någonstans är att då släpper man ju ut den där värmen som skulle ha blivit direkt om solen hade träffat sten. Släpper man ju ut då en miljon år senare liksom, när man frigör det med kolet. Liksom, det är en häftig sak att tänka på. Och som Peter var inne på här i sitt mejl, liksom det här med albedoeffekten då, alltså hur mycket som reflekteras, det är så himla viktigt liksom, om man i jämförelse nästan med allt annat då liksom, att och jag kollade upp lite mer om det, alltså det genomsnittliga albedovärdet på jorden är 0,3. Vad betyder det, ska du fråga då?
Ja, vad betyder det?
Det betyder alltså att 30% av solens ljus reflekteras tillbaks. Så att 0,3, ja, men då är det 30% av ljus som reflekteras tillbaks. Och som jämförelse, om det är nysnö, det vill säga helt vitt, då är albedotalet 0,9. Det betyder att 90% av solljuset reflekteras ut. Så då är alltså 90% av den inkommande energin bara studsar ut i rymden igen utan att överhuvudtaget bli värme.
Mm-hmm.
Och då kan man ju tänka då på om den här solinstrålningen var 174 000 terawatt liksom, och hur det,
just
alltså
det.
Jordens samlade kärnkraft är bara 0,0002% av det.
Just det.
Så här, hur viktigt är det att det finns stora vita ytor som reflekterar tillbaka 90% av det inkommande solljuset? Det blir ganska avgörande.
Just det. Inser man då. Då skulle man kunna lägga vit plast i öknen.
Exakt, ja. Exakt. Men, ja, men, och det skulle typ vara en bättre idé än min laser.
Men jag tror, en sak som jag har tänkt på en hel del är just öknarna, och när vi har väldigt mycket energi som vi förhoppningsvis kan få från överskottsenergi från vindkraft och sådär, eller producera energi bara för det här ändamålet, vilket är då att avsalta havsvatten i stor skala och använda det för att odla upp i öknarna. Och det har gjorts en del experiment, och israelerna är ju väldigt duktiga på det, att odla upp mark som bara var sand innan liksom, så de kan göra riktigt fina odlingar av. Och tänk om man skulle få stora delar av Saharaöknen att bli regnskog igen. Det hade varit häftigt.
Mm. Ja, har det någonsin varit regnskog? Det kanske det har.
Ja, precis. Det har det varit. Det har varit skog tidigare. Och sen så
kanske inte
det
när det låg där, utan det är de tektoniska plattorna har flyttat på sig och så vidare.
Ja,
så
men det, nu var det länge sedan jag läste om det. Men det har varit skog där också. Men så har det liksom... Problemet är när skogen försvinner så binder ihop jorden. Och när det sen blåser så blåser jorden bort.
Just det.
Och då blir det liksom de här öknarna. Så att det är hemskt viktigt att du har i kanterna av öknarna att du har ordentligt med skog faktiskt. Annars så
frågan vi borde ha ställt oss är så här, är det bättre att breda ut vit plast i öken, eller är det bättre att med genom avsalta vatten bevattna dem tills det blir
så du får träd och jord? Koldioxid sänka där. Ja. Ja. Ja, men man kan väl göra lite...
Det låter trevligare med en park i alla fall.
Ja, men problemet med de afrikanska öknarna är ju att det är så himla osäkert där. Vi hade ju i Europa massa energibolag som gick ihop i ett konsortium där idén var att bygga enorma solenergianläggningar i öknen i norra Afrika. Men på grund av säkerhetsläget där så kunde man inte göra det. Man vill inte göra sig beroende helt enkelt av...
Ja, det är svårt att ta stora investeringar om man liksom...
Ja, men det är farligt helt enkelt. Det är liksom, då hittar de här... Det är så mycket såna här lokala grillagrupper och sådär. Så att, men det är ju...
Det var det som var problemet alltså? Ja, okej. Okay. Ja, jag ska inte orda så mycket mer om albedo, men jag nämnde det här 90% av solljuset försvinner från nysnö. Snötäckt havsis är inte lika bra som nysnö. Då är det hälften av ljuset som försvinner. Men det är just, om man tänker att Nordpolen till exempel har varit det förut.
Just det.
Eller är det på vintrarna. Det här med att vi nu blir av med istäcket på Nordpolen på somrarna, när det också då är som mest solinstrålning där på Nordpolen. Då går alltså från att hälften av solljuset som kommer in på Nordpolen bara studsar rakt ut igen. Så havsvatten är sämre än jordets genomsnitt. Då är det alltså då är albedotalet bara 0,08. Så då är det alltså, istället för att hälften studsar ut, så blir alltså 92% av den inkommande energin från solen kvar istället då när istäcket försvinner.
Det
är en av de här många spiraleffekterna som man pratar om då. Men vi kan konstatera att laser som lyser vindkraft är ingen bra sätt att artificiellt sänka albedotalet, eller höja albedotalet då, utan det är helt enkelt så att vi får nog jobba med att plantera träd eller breda ut vit plast eller bara behålla snö.
Men vita plasten där kan Peter få återkomma med beräkningar då, om vi rullar ut plast då, bioplast såklart i öknen. Ja. Hur stor skillnad gör det?
Du hörde det Peter, vi delegerade det till dig. Du får göra beräkningarna så tar vi det nästa på helt enkelt.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Yeah.
Ja, det har varit nyheter också och kanske störst i elbilsvärlden. Jag vet inte vad du säger, Anders, men Tesla har ju haft ett event. Det brukar ju bli stora ringar på vattnet i våra små nyhetskanaler. Och eventet heter Investor Day. Vi kan lyssna lite hur det lät.
All right, master plan part three. The story, and I think it this holds together quite well, and will be actually publishing a detailed white paper with all of our assumptions and calculations, is that there is a clear path to a fully sustainable Earth with abundance. In fact, you could support a civilization much bigger than Earth, than much more than the 8 billion humans could actually be supported sustainably on Earth. And I'm just often shocked and surprised by how few people realize this. So we're going to walk through the calculations for how to create a sustainable energy civilization.
And to set the stage.
Kollade du på det här eventet?
Nej, jag gjorde inte det. Jag läste om det dock och folk var inte så imponerade. Det var väl vår spaning också i förra programmet att det.
Ja, det var kul för mig att spela upp spaningarna. Hur tyckte du det gick för oss i våra gissningar?
Det kom ju ingen småbil som du trodde och som jag sen också trodde.
Det gjorde det väl.
Det kom ju inte någon, de visade inte upp någon bil.
Nej, vi fick inte veta hur den ser ut, men vi fick veta väldigt mycket om hur den kommer byggas.
Att de vill göra en småbil.
Hur den kommer byggas, ungefär vad den kommer kosta att tillverka och därmed vad den förmodligen kommer kosta att köpa och vart den ska byggas och därmed också typ när den kommer börja säljas, för vi vet helt enkelt när de kommer få igång den fabriken. Och det vi verkligen fick var ju liksom hela den här planen då för hur jordens energisystem ska kunna ställas om till att bli hållbart.
Det var ju det vi pratade om.
Vi.
Ja. Vi tillsammans pratar om de här sakerna.
Ja, förlåt, det var dåligt på min ödmjukhet här. Men det var verkligen så här, om man inte gillar energisystemberäkningar och liksom långsiktiga visioner liksom, som är matematiskt underbyggda, då var det kanske ett sömnpiller till event det här. För det var verkligen liksom, på den nivån de la det. Och så, liksom, det var ganska svårt att klippa ut ljud till det här som inte bara blev skittråkigt faktiskt att höra. Men om man gillade det, då tycker jag det var ganska svårt att inte bli exalterad faktiskt. Jag, som det kanske har märkts hittills i det här avsnittet, så tycker jag om att räkna på sådana där grejer. Och det Tesla gjorde här nu helt enkelt är att de har kvantifierat en helhetsplan för att gå över till ett 100% hållbart energisystem. Och det är de egentligen kanske inte först med. Det finns ju många forskare och annat som har hållit på med det tidigare. Men det som är coolt här är ju att liksom, men de är ju ett kommersiellt bolag som levererar de här produkterna med liksom teknik som finns här och nu, så säljer de precis de produkterna. Och det de berättade var typ så här mycket behöver vi bygga de här produkterna för att hela jorden ska kunna ställa om till 100% förnybart.
Just det. Vad var det för produkter de pratade om då? Vad var det för något?
Ja, men de här siffrorna som han pratade om i klippet också som kommer då, det de säger behövs för att jorden ska kunna ställa om energisystemet, det är att vi behöver 240 terawattimmar energilager. Han har ju tidigare pratat om 300 terawattimmar batterier, men det är alltså 240 terawattimmar av batterier som ska användas som energilager. Han, Tesla verkar ju inte tro på att bilarna ska bli så här jätteviktiga delar av energilagringssystemet. Så det är alltså 240 terawattimmar som inte sitter i bilar då, utan ska användas som energilager antingen i elnätet eller hemma hos konsumenter med Powerwall liknande produkter.
Mm.
Där säljer ju Tesla då både Powerwalls och de här megapacks som de säljer till energibolagen.
Just det.
Och sen så ser de framför sig att det som krävs är 30 terawatt förnybar energi.
Just det.
Där liksom, just eftersom det är intermittent effekt, det var inte så tydligt på eventet om de menar installerad effekt eller om de menar faktisk effekt, för att installerad effekt är oftast väldigt mycket högre. Jag har räknat mycket på svensk vindkraft till exempel, där kan man se att den faktiska produktionen på årsbasis är ungefär 25% av den installerade effekten, så det är oklart om så här, just för att det går upp och ner då liksom.
Just det.
Men okej, förlåt. 240 terawattimmar energilager, 30 terawatt förnybar energi, och så räknar de med att vi kommer bara genom att gå över till att vi elektrifierar alla processer som stål och så vidare och alla andra delar, att vi går över till ett elsystem som inte innehåller fossila bränslen och så vidare. Det gör att allting blir så mycket effektivare. Vi brukar ju ofta prata om att elbilarna blir mycket mer energieffektiva jämfört med hur mycket spillvärme som blir när man eldar upp olja för att ta sig framåt. Och det gäller ju egentligen alla andra applikationer också. Så de räknar med att om man liksom räknar liksom kilowattimmarna i de fossila bränslena som används idag och ser på liksom helheten hur mycket energi som går åt i jordens energisystem idag, då kommer vi kunna halvera energiåtgången genom att elektrifiera det, just för att vi slutar liksom egentligen bara släppa ut spillvärme i så stor utsträckning.
Mm.
Och de menar också då att så här, det kommer bara krävas 0,2% av markytan för att åstadkomma de här 30 terawatten förnybar energi.
Och då är det solenergi han tänker?
Ja, de tänker att sol är viktigt, men de tycker ju att vind är viktigt också. De sa på eventet till exempel att nu har de räknat med landbaserat vind, men havsbaserad vind kommer att ha en jättestor roll att spela, och då blir det ännu mindre markyta som går åt än de här 0,2%. Men poängen, och de menar att de har räknat konservativt, liksom att de har varit pessimistiska i sina antaganden, är att liksom, det finns många som inte har satt sig in i det här som tror att så här, men det går inte att ställa om därför att vi behöver ju markytan till jordbruk och annat. Det är så lite som krävs, och det kan vara mark som inte är odlingsbar annars och så vidare. Så att man ska se 0,2% snarare som att så här, det är uppenbart att det inte kommer vara en ytbrist som gör att det här inte går att ställa om. Liksom. Mm.
Fast 0,2% är ju ganska mycket, särskilt för små länder som Dubai och Hongkong och sådär som inte har så mycket landyta. De blir beroende av...
Absolut. Men å andra sidan så har de ju tak i de länderna också på sina byggnader. Så att, det är mycket av ytan som går att använda då ändå. Liksom. Mm. Och det sista de sa som i den här helheten då, det är att det är inga olösbara råvaruproblem här. Inga av de mineraler, det finns en del mineraler och så vidare som kommer behövas betydligt mer av än tidigare, för att det är de som går åt när man bygger energisystemet. Alltså vi har ju pratat om alla de här mineralerna tidigare när vi pratar batterier och så vidare. Men grundpoängen är att det kommer faktiskt krävas mindre gruvdrift i det här energisystemet än i det fossila.
Mm-hmm.
Just eftersom man kommer sluta bryta massa kol.
Så att, ja.
Om man ser till effekten på... Liksom, problemet är att det behövs andra gruvor än tidigare. Ja. Så att de gruvorna som redan finns, de har ju orsakat sina ärr. Och nu kommer det behövas kanske nya gruvor då för att bryta andra saker som inte har behövts tidigare. Och då blir det ju nya gruvor där med nya ärr.
Mm.
Men totalt sett så är det här energisystemet som de ser framför sig, det här hållbara cirkulära energisystemet, det är alltså egentligen då mindre belastande även sett till hur mycket gruvdrift som krävs. Mm. Liksom. Vilket är också en viktig liksom, sak att komma ihåg.
De pratade också om att göra stål av vätgas i eventet, och det har vi ju vårt hybridprojekt här i norra Sverige. Mm-hmm. Så det verkar vara någonting som de har fastnat för också, för det är ju bara i Sverige det här pågår, så vet jag vet.
Mm. Ja, men, absolut, de gick i detaljer sen på alla de här, och liksom, är man intresserad av de här frågorna, då rekommenderar jag verkligen att sitta och kolla igenom det här. Det är ett par timmar långt liksom, så det är ju rejält, men det är mastigt, och de bottnar ju verkligen i alla de här ämnena. Det är inte tycker jag ett event som är liksom en partsinlaga om några häftiga produkter som de försöker sälja, utan det känns verkligen genuint utbildande, liksom, med risk för att någon som tycker annorlunda säger att jag är en fanboy nu. Liksom. Men jag tycker Tesla är duktiga på det, att det inte känns som att de ska hålla på och kränga någonting, utan det är bara genuint. De har verkligen bottnat i så här, hur borde man göra det? Så här borde det göras, och eftersom det borde göras så här så försöker vi utveckla de här produkterna så att det ska gå att genomföra.
Liksom. Mm. Och de börjar bli så pass stort bolag nu, så att de har ju också all liksom chans i världen att faktiskt leverera på det här de säger.
Ja. Ja, men absolut. Liksom alla de här siffrorna då på hur mycket som krävs, det är ju för bara några år sedan så hade det känts helt liksom verklighetsfrånvänt att man skulle kunna bygga 240 terawattimmar liksom batterilagring egentligen, vilket ju är det de säger. Om man jämför med hur mycket batterier som producerades 2015 liksom, och så ska man säga, oh, gud, hur mycket måste produktionskapaciteten gå upp? Men nu när man ser vad som har hänt bara de senaste 5-6 åren, och man liksom extrapolerar det framåt, hur snabbt det kan öka, det är ju inte, det är inte alls svårt att föreställa sig att vi kommer att kunna bygga så mycket batterier. Mm. Och så här, när det är väl gjort, ja, men då går det alldeles utmärkt att liksom, vi får se om den här kärnkraften som vi, jag vet att du och jag tänker lite olika om huruvida det kommer behövas eller inte. Liksom, vi får se om den har en roll att spela. Det minskar ju i så fall kanske behovet av en del av de här batterierna. Så det handlar ju verkligen om det. Det är där det kommer att stå. Liksom, hur billiga blir batterierna jämfört med hur billiga blir reaktorerna. Liksom. Mm. Men båda de är ju liksom koldioxidneutrala.
Jag har beställt solpaneler till vårt hus ju hemma.
Ja,
kul. Och det ska monteras nu i mars är planen. Och då tror jag faktiskt att jag ska beställa eller lägga till ett batteri hemma. Batterilager. Det är ju ganska fina subventioner på det nu. Att man får ju 50% tillbaka på material, tror jag, inköp av materialen. Så att det gör ju de här batteripaketen att det kan gå att räkna hem.
Får man alltså halva batteriet tillbaka?
Och inte bara batteriet utan också hybridväxelriktaren, för den är ju dyrare. Det behövs ju en hybridväxelriktare för att kunna ha batteriet. Så det som hör till batterilagret då är det 50% på. Som det gör det betydligt mer pris. Eller så här. Det kan gå att räkna hem. Det är fortfarande väldigt dyrt med ett batteri. Problemet med ödrift då.
Ödrift betyder det?
Ödrift betyder ju då att det blir som en ö, ditt lokala elsystem. Om strömmen går så kan du driva det liksom helt frikopplat då från resten av elnätet.
Alltså när grannen har elavbrott så fortsätter du att spela PlayStation.
Ja, liksom. Exakt. Ja. Men det är inte så lätt att få till därför att problemet med det som elbolagen inte gillar är att om det blir strömavbrott i området och elektrikerna eller teknikerna ska åka ut, då kan ju inte du fortsätta skeppa ut stark ström på lokala elnätet. Så det behöver ju kopplas ifrån. Och det är där problemet ligger. Hur kopplar du ifrån det här på ett säkert sätt då? Och det finns lite hybridväxelriktare som har stöd för det här idag, men inte Huawei då som jag ska.
Men så det är liksom, just det är för att elektrikerna som är ute och kanske reparerar något som är trasigt, de ska inte få en stöt liksom, de måste.
Exakt.
Just det.
Exakt. Så då behöver du, dels behöver du få jord lokalt, om du ska kunna koppla loss det helt från elnätet så behöver du själv ha jord. Du behöver ha ett jordspett nere i jorden så du får jord. Och så behöver du kunna ha en automatisk brytare som bryter inkommande elen då. Något sätt.
Alltså det låter ju inte så komplicerat. Liksom.
Nej,
det är ingen rymdforskning. Liksom, men.
Nej, och jag tror att den Huawei-växelriktaren som jag har beställt, jag tror att den egentligen skulle kunna klara det här, men de har inte, de tillåter inte ödrift eftersom regelverket inte tillåter det.
Ah, ja.
Som jag har förstått det.
Okay.
Men det tråkiga är att det kommer en ny variant av den. Alltså man har pratat om det här i flera år och nu börjar det poppa upp växelriktare som har stöd för ödrift.
Just det.
Huawei ska komma med i slutet av året. Och då, jäkla skit vet du. För att de missar ju det med några månader.
Säkert,
bara.
Ja. Ja. Ständiga dilemmat.
Ja, jag bor ju i Täby, det är sällan det strömavbrott där, så det känns inte så viktigt ändå.
Hör du, utöver detta, så det här med energisystemet, så var ju Investor Day också då en genomgång på djupet av hur Tesla ska bygga nästa generations bil som alltså blir då en ny och billigare modell. Och där tycker jag det finns en del detaljer vi ska ta upp där som är rätt spännande. För det de släppte som nyhet, det var att de kommer att bygga nästa gigafabrik i Mexiko. Så det är där den ska byggas. Och det som de väldigt detaljerat berättade är hur de kan göra bilen hälften så dyr att producera som Model 3. Och det tvistar en del om det är Model 3 som den kostar att tillverka nu eller hur mycket det kostar att tillverka Model 3 när den var helt ny. Men kontentan är ändå att så här, det är så de kommer kunna sälja den här elbilen för $25,000 före subventioner ny då. Det vill säga före moms och bankskattegaranti och sånt där någonstans i härdet om 250-280,000 spänn i svenska kronor. Vilket ju är, får man säga, väldigt, väldigt konkurrenskraftigt då för att vara en ny bil.
Var det inklusive moms, eller?
Nej, för exklusiva för moms och bara en rak översättning från dollar. Det är försäljningspriset utan moms som de pratar om liksom, med $25,000. Då. Men och det som är ganska coolt om man är intresserad av det här, vi har ju pratat en del tidigare om hur de liksom, har egentligen omformat och börjat bygga bilar som man bygger leksaksbilar. Det vill säga att de försöker gjuta dem istället snarare för att svetsa ihop chassit så kan de gjuta chassit. Men ändå så är det att de, hittills så har de ju gjort liksom, även med de här gjutna chassidelarna har de ju liksom haft ett löpande band som i grund och botten är liksom samma typ av löpande band som Henry Ford en gång i tiden uppfann. Man liksom sätter ihop hela bilen och sen så målar man chassit, och sen så när det är målat då lyfter man av dörrarna igen och sen så börjar man montera ihop bilen och så vidare. Så tillverkas i princip alla bilar nu då. Och det håller de på nu och ska omformas. Så eftersom de har de här stora fram- och bakdelarna så ska de då istället bygga egentligen färdigt dem med inredning och allt. Liksom bakdelen kommer att ha baksäte och allt möjligt på sig, och framdelen kommer att ha instrumentpanel och alltihopa, och golvet är batteripaketet och det kommer att ha sina stolar på sig, och så bygger de färdigt dörrsidan. Och sen så liksom när allting är färdigt, vilket de då kan parallellisera, göra på fler liksom parallella tillverkningslinjer istället för en enda lång, så bara sammanfogar de där. Och,
målningen då börjar de att lacka alla delarna eller?
Ja, de målar bara de delarna som behövs, och det görs separat då. Liksom, jag tror att en poäng tidigare med hur att man satt ihop chassit och målat det på och sen lyfta av dörrarna igen, det är just för att det ska bli målat samtidigt så att det säkert kommer att färgmatcha. Och det är väl en liksom, frågetecken här nu då. Ska de, för de, det gav i handen att det här nya sättet de ska bygga det på, då ska de inte behöva göra det på det gamla sättet då, och då liksom en av vinsterna är att man inte ska behöva ha allting liksom följa hela bilen redan från tidigt, utan man ska kunna parallellisera de här tillverkningslinjerna. Och det, som jag kan tolka det, så tänker de då måla vid olika tillfällen, så vi får väl se hur liksom vi som kunder snart kommer att börja liksom detaljerat kolla ifall det är samma färg på de olika delarna eller om det är små nyansskillnader liksom, och om det med modern teknik går och får det bli tillräckligt exakt så att det inte spelar någon roll, vilket kanske var svårare förr eller inte. Det känns ju, Tesla har ju inte världens bästa track record, om man ska liksom handla på hjärtat, när det kommer till lack och sådär. Så det känns som att det finns utrymme för folk att vara missnöjda och besvikna på det där. Men
den som lever får se hur de får till det. Men för att jag menar, tidigare så har man ju naturligtvis gjort det i ett bräd för att vara helt säkra på att hela bilen får samma färg när de doppas samtidigt ner i lackarna.
Kontentan är ändå liksom att då kan de krympa på det här nya sättet att bygga bil, då kan man helt enkelt göra mer samtidigt, vilket gör att tillverkningslinjerna blir mycket effektivare och framförallt sätter ytan, vilket gör att man egentligen kan klara samma volym bilar på bara 60% av ytan från den gamla, tidigare liksom, linan. Och fler personer kan jobba med bilen samtidigt, vilket får ner tiden på hur mycket, liksom, hur lång tid det tar att producera varje bil. Och det är i kombination med att de har en ny drivlina och att de också går över till, istället för det här 12-voltsystemet som vi har snackat om igen, med bilen. Så nu ska de alltså gå över till 48 volt där, vilket gör att de kan få ner jättemycket då, kablage och så vidare.
Just det. Det har ju pratats om det ganska mycket, att byta ett 48-voltsystem, men jag har fortfarande inte sett någon bil faktiskt på riktigt som har gjort det. Har du gjort det?
Nej, jag har inte gjort det, och det tror jag inte någon har egentligen. Och en av anledningarna till att det är svårt, det är att det finns ju ett helt ekosystem som levererar moduler och komponenter som är gjorda för 12 volt. Så det är väldigt svårt att liksom vara den första som går till ett, liksom, det är ju, tänk dig att du skulle, i Sverige använder vi 230 volt hemma i vägguttaget. Liksom. Tänk att du skulle gå över själv till något annat och så skulle du försöka hitta mackapärer liksom, till ditt hus. En av anledningarna till varför Tesla kan göra det här nu då, det är för att de har ju hela tiden strävat efter vertikal integration och utveckla mer och mer de här komponenterna själva. Och de visade under eventet siffror på hur de, liksom, medan Model S och X, när de var nya, så liksom låg de på ungefär 20% av komponenterna i bilen var något som de hade konstruerat själva. Och med Model 3 och Y så var de uppe på ungefär 50%. Och Cybertruck som kommer ska börja tillverka sommar, då är de uppe på över 80%. Och målet här då, när de börjar...
I sommar nu redan?
Ja. Mm-hmm. Mm. Och med den nya modellen, den här billigare modellen som vi pratar om nu, som då ska börja tillverkas på fabriken i Mexiko någon gång under 2024, där är målet då att de ska ha 100% täckning, så att alla moduler, alla komponenter i bilen är liksom konstruerade av Tesla. Det betyder att de, istället för att beställa komponenter, så beställer de i princip då, alltså kondensatorer och chip ner på liksom, detaljnivå. Och det gör att de har kunnat konstruera alla för 48 volt, vilket då gör skiftet möjligt helt enkelt. Mm. Sen så tror jag att det kommer helt plötsligt då uppstå ett ekosystem för 48 volts mackapärer nu. Så det kanske blir lättare för andra tillverkare att så småningom följa efter, om det nu liksom finns någon som går före med till 48 volts.
Just det. Men jag tror de stora komponentleverantörerna är på gång där också, Bosch och sådär. Så det rör nog på sig nu då.
Ja, ja, men om inte annat så efter det här eventet så kommer det bli eld i baken på många, tror jag. För vinsten är ju att man kan få ner då strömstyrkan som krävs jättemycket, så att det blir färre ampere och därmed mycket tunnare ledningar, så det går åt mindre metaller och det blir också mycket mindre värmeförluster igen då, helt enkelt. Så att man kan
ta mindre plats, lättare att montera, lättare att böja och vrida kablar och sådär.
Exakt, exakt. Och det är faktiskt det, är så att liksom det kan finnas komponenter nu som bara är till för att kyla som inte behövs längre då, för att det blir mindre spillvärme till exempel. Och vi har ju pratat lite tidigare om LKAB-gruvorna uppe i norr som kanske ska börja bryta jordartsmetaller. Och att vi pratar om de här sällsynta jordartsmetallerna som den nya oljan, tror jag bestämt att du har sagt. Känner du igen det citatet, Anders?
Ja. Absolut, definitivt. Ja.
Nu avslöjar Tesla här då, att de ska bygga nästa generations drivlina helt utan sällsynta jordartsmetaller.
Mm, fast de ska väl ha permanent magnetmotorer, va, i de här?
Ja, absolut.
Ja, och då behöver de ju ha sällsynta jordartsmetaller till den.
Nej.
Nej, hur tillverkar man en magnet annars?
Det här känner inte jag heller till. Men jag har kollat upp det. Det är så att det finns leverantörer. Det kommer teknik nu för att tillverka permanent magneter från järn och något ämne till. Så att det går helt enkelt att tillverka permanent magneter utan de här sällsynta jordartsmetallerna. Det har inte varit kommersiellt gångbart tidigare, men tar man upp det här i skala, vilket ju Tesla gör på en gång, då blir de billigare än med sällsynta jordartsmetaller. Och man kan helt enkelt, det har kommit ny teknik för att göra permanentmagnetmotorer med permanentmagneter utan de här sällsynta jordartsmetallerna som tidigare krävts för att göra permanentmagneterna till de här motorerna.
Vad synd för oss när vi hittade den här stora fyndigheten.
Ja, exakt. Exakt. Ja, det var verkligen, det kändes som att man sa bara, men vad fan, det var ju den nya oljan, ska inte det här behövas nu då liksom? Och det, på börsen har de här permanentmagnet, eller bolagen som gör sådana metaller, de har straffats ganska hårt efter Tesla-eventet, just eftersom det var nog rätt många som hade prisat in att de här bolagen kommer att liksom få huggsex av sina metaller, och nu kanske det helt plötsligt blir, går åt ett annat håll än vad alla trodde.
Nej då.
Men det säger en del. Vi har ju varit på det ganska många gånger om att så här, konventionella bilar har byggts i 100 år, så man har liksom gjort så otroligt många steg av optimering och liksom kommit på hur man kan förbättra, liksom, om man tänker hur bra dagens förbränningsmotorer är jämfört med de första förbränningsmotorerna. Så det är ju ganska självklart att det är samma stegvisa utveckling kommer att ske inom elbilar också. Liksom. Och det här är ett typ exempel på något, bara, ja, nu behövdes det visst inga sällsynta jordartsmetaller för att bygga bilen. Ja.
Men det är ändå det som är krångligt, är just batterierna. Där behövs ju inte så mycket sällsynta jordartsmetaller, men det behövs ju ändå en del litium och kobolt och såna saker som inte är särskilt sällsynta och som inte tillhör de här sällsynta jordartsmetallerna, men som ändå kommer krävas mycket gruvor till det.
Ja, och litium krävs ju även i LFP-batterierna då, liksom, så man kan anta att de här billigare bilarna kommer nog uteslutande, tror jag, ha järnfosfatbatterier. De här LFP-batterierna då, som redan sitter i standard range-bilarna från Tesla. Ju. Och där, de klarar sig ju utan allt vad kobolt och sånt heter, men däremot så är det ju fortfarande litium i dem. Och det är ju då också någonting som Tesla sedan tidigare har sagt, att där vill man ha en sedelpress, då ska man ge sig in i litium refining, säger de. Det. Och det finns ju ingen som helst brist på litium på jorden, det är ett jättevanligt grundämne, men det som är brist på är liksom då raffineringskapacitet för litium. Där är det en stor flaskhals, och något som Tesla då också under eventet pratar om, att de faktiskt bygger egen kapacitet för.
Just det, det har vi rapporterat om tidigare.
Det har vi gjort, ja. Absolut.
Ja, vad spännande, var det något mer därifrån?
Vadå något mer? Alltså, det var ju så, de visade ju inte upp den här billigare bilen, men jag tycker att de har visat upp det mesta av hur det kommer gå till att bygga den. Okej, en sak till kom från eventet, och sen ska vi släppa det och gå vidare, och det är att tydligen så blir det så att nästa generations superladdare, som vi har pratat om tidigare, version 4, som av allt att döma kommer att ha högre spänning, det har vi fått veta tidigare liksom, och därmed kommer vi kunna ladda lite snabbare för de bilar som kan ta emot det. De ska byggas först och främst i Europa från början. Så de kommer rullas ut här först.
Varför?
Jag skulle tro att det har att göra med att de stolparna ska få längre sladd. Så att det ska vara lättare att liksom ladda bilar som har laddporten på mer variabel placering än Tesla-bilarna har haft hittills. Då, när superladdarna bara var designade för Tesla-bilar. Och Europa har ju kommit, ligger före USA då, med att superladdarverket är öppet för alla. Så det skulle kunna vara en anledning till varför de väljer att göra det i Europa först. Annars är det faktiskt lite svårförklarligt, för av Teslas egna bilar så är det ju egentligen bara Cybertruck som kommer till sommar då, som kommer kunna ha nytta av den här högre spänningen, åtminstone inledningsvis.
Just det, och den kommer huvudsakligen säljas i USA bara i början, va?
Ja, det är ju i USA som det finns en stor marknad för pickupper, så det är ju inte tydligt när och om ens som Tesla kommer att sälja de där Cybertrucksen någon annanstans än i USA, det vet vi inte än. De kommer förmodligen inte tillverka någon annanstans än i USA i alla fall.
Mm. Ja, spännande.
Ja, det var en lång harang.
De här, men de här version 4-laddarna, det blir då bara CCS naturligtvis nu.
Ja, så i Europa i alla fall så lär de ju vara bara CCS helt enkelt. Och alltså Tesla är ju igång med att öppna upp laddarnätverket i USA för andra bilmärken också. Och där har de ju hittat en lösning för hur de ska kunna stödja CCS för andra bilar i USA, trots att de där har sin egen proprietära port på Tesla-bilarna. Men det kan vi prata mer om någon annan gång.
Vad kul!
Man kan notera en sak som de inte pratade om som vi trodde att de skulle prata om, och det var Autopilot 4. Fick vi inte veta någonting.
Just det. Det har ju varit lite rykten om det där nu, att det kommer en helt ny kamerasvit här ju med,
ja,
med allt görs om igen, och det kommer inte vara någon bakåtkompatibilitet den här gången, säger de.
Nej, exakt. Det verkar ju som att de kommer att börja skeppa bilar med det nya chippet i. Det sitter redan i Model S och X som byggs. Däremot så verkar det inte som att de här Model S och X som har det nya chippet har fler kameror än tidigare. Men prototypen av Cybertruck som de visade upp på eventet, den hade faktiskt en kamera mitt där fram. Så den hade fler kameror. Så det, ja, ingen vet ännu, men jag tror att det känns rimligt som att de kommer först liksom skeppa chippen i bilarna, och sen kommer de att börja rulla ut fler kameror, och att det kanske kommer någon gång till sommaren då, när de börjar leverera Cybertrucks, då kanske även de andra modellerna får fler kameror.
Det
är, men det är bara spekulationer.
Men det är ju rätt lustigt då, för att vi pratade om det i förra programmet också. Jag köpte ju Autopilot 1, och då kom ju tvåan som du fick, och sen så kom trean som Fabian fick nu, eller hur? Så kommer fyran.
Ja, alltså, Fabian köpte ju en Autopilot nu, ja, tre bil precis innan det verkar som att Autopilot 4 kommer. Men han, det kanske inte var så dålig timing för Fabian ändå. Då. Nu har han inte här.
Det kommer ligga många år fram i tid, tror jag, ändå, tänker jag, innan de är helt självkörande.
Vi får se. Men hur du, ska vi snacka EU-stopp för förbränningsmotorer?
Ja, men det tycker jag vi gör. Därför att i förra programmet, kommer du ihåg att jag sa att det var klart det där med förbränningsmotorstoppet? Att det bara är en formalitet kvar? Kommer du ihåg att jag sa det?
Alltså, det var kanske, var du själv som ifrågasatte också att det kanske inte var helt säkert. Jag minns inte riktigt hur det var.
Ja, nej, det var du som gjorde det. Och så sa jag då att ja, men det är en formalitet, EUs ministerråd, det är bara att klubba igenom, för det gör de alltid liksom. Men nu skulle ju det göras då 7 mars, och då satte sig Tyskland på tvären.
Det var ju överraskningen, att det inte var Ungern liksom, eller Polen eller något sånt där, utan det var Tyskland.
Ja. Tyskland satte sig på tvären, och de fick med sig Italien, och så säger de så här att nej, de vill att även bilar som drivs med e-bränsle, kallar de det, det är väl olika typer av biobränslen då, ska få fortsätta tillverkas efter 2035.
Jag tror e-bränsle är de här syntetiskt tillverkade, så det är liksom inte ens, det är inte biobränslen per se, utan det är typ syntetisk diesel och bensin. I don't know, skitsamma. Det är
etanolbaserat. Ja.
Koldioxidfritt i alla fall. Ja, eller,
nej, koldioxidfritt inte är det koldioxidfritt, inte då.
Men inte fossilt koldioxid.
Inte fossilt, nej, ja, precis. Ja, men det var lite lustigt att de satt sig på tvären, och det skulle de ju inte gjort egentligen, sa jag i förra programmet. Men nu blev det så i alla fall.
Men vad kommer hända då? Har du kunnat utröna? Kommer det bli något förbud, eller vart tar det här vägen?
Alltså det har ju tröskats igenom allt, liksom alla instanser, och nu skulle det bara röstas igenom, och sen så nu är det liksom vi vet inte när det här kan komma upp för omröstning igen, utan nu ska det göras om då, så att Tyskland känner sig nöjda, men då blir det ändå förbränningsmotorbilar som får tillverkas även efter det liksom.
Det här är, alltså jag tror att det är bakåtsträvare i bilbranschen i Tyskland och delvis Italien då, som har liksom lobbat framgångsrikt till sina regeringar. Och det är ju lite problemet med EU, att liksom, det finns så många instanser som kan lägga veto, och ministerrådet har ju varit vägen förut. Om det hade varit Polen eller Ungern, då hade det känts som att det var egentligen ett spel för att få någonting någon annanstans, och så hade man kunnat ge dem det eller förhandla sig till en lösning, och så hade det här låsts upp. Men nu är det ju verkligen, om det är Tyskland som inte går med på det här, Då är det ju som kört.
Ja, största landet i EU. Nej, det känns
svårt. Jag tror att det kanske blir av, och så blir det 2040 eller något sånt där istället. Liksom, för att Fiat och
ja, fast Mercedes. Jag tror att det som händer, det här händer ju av sig själv ändå. Det har vi pratat om många gånger tidigare. Att det här går liksom inte att stoppa den övergången. Så att de bakåtsträvarna, om Fiat sitter kvar och gnuggar händerna nu i glädje för att de får tillverka förbränningsmotorbilar även vidare, så kommer det nog vara en Judas-kyss. Liksom,
ja,
för
visst. Att
det,
de har gjort sig själva en björntjänst. Liksom. De,
ja, exakt.
Det bästa som har kunnat hända dem är att de har blivit tvingade att ställa om snabbt. Liksom.
Exakt, ja, exakt.
Jag tror du är helt rätt i det.
Ja, men det var lite tråkigt. Och då kan vi också berätta om snabbladdarnätverket Ionity som jag pratat om ganska mycket tidigare. De gör nu en storsatsning i Sverige och ska bygga 12 nya laddstationer. Mycket i samarbete med ett fastighetsbolag som heter Regio. Mm-hmm. Och de finns ju redan, om du tittar på, om man kollar på Ionity-kartan nu, så finns de över nästan hela landet. Hela vägen upp till finska gränsen i norr. Men nu ska de bygga ännu fler då i Skellefteå, Umeå, Uppsala, Örebro, Eskilstuna, Borlänge, Trollhättan, Sisjön, Mölndal, Karlskrona, Kalmar och Gävle. Mm. Och det ska öppna, de flesta av de här ska öppna under 2023.
Hur är det med Norrlands inland? Täcker de det eller?
Ja, det är dåligt där faktiskt. Jag tittade på kartan här för en stund sedan och det är fortfarande ganska mycket tomma ytor i Norrlands inland.
Och finska gränsen, ja. Sa du, är det alltså, går det att köra till Haparanda då liksom? Och...
Ja, men det går nog att köra runt hela Bottenviken faktiskt och ner i... genom Finland. Mm. Så att det ser ganska väl täckt ut nu med laddare.
Har du listat ut hur många, för det, problemet med Ionity-laddarna tycker jag att det är för få uttag på varje plats. Liksom. De gånger jag har köat har varit på Ionity faktiskt. När jag har varit tvungen att ladda på Ionity.
Ja, de har typ 4 laddpunkter då per site.
Ja, jag har köat i Södertälje som jag tror har 6 laddpunkter. Liksom. Mm. Det var ändå så här, 4-5 bilar köade.
Ja, men jag tippar att det är en utbyggnad i sig som de gör parallellt också med att de bygger nya sajter. Men Tesla har ju typiskt, de allra minsta är ju på 6 laddpunkter. Mm. Det finns knappt sådana kvar ens som är 6.
Nej, de har verkligen höjt ribban. Mm. Liksom. Det blir intressant att se om Ionity också har fattat det, att liksom nu har liksom skiftet hänt och nu behöver det vara fler laddpunkter på...
Mm. Mm. Och nu i februari förra månaden så var ju 30% av nybilsförsäljningen i Sverige var elbilar, tror jag.
Ja. Och då har det ändå liksom backat ner från decembernivån som var uppåt 50%, till och med över 50%.
Men det var ju för att det var ju slutleverans för året. Ja, just. Ja, exakt.
Ja, men kul med fler laddare, det gillar vi.
Det är kul, ja. Mm. Så har TV4 rapporterat att om en forskningsrapport där forskare från Karolinska institutet visar att luften har blivit markant renare i Stockholm. De har nämligen följt massor med barn under jättemånga år. 4 000 barn har de följt som nu är 25-årsåldern. De har gjort stickprover och kollat deras lungkapacitet genom åren när de här har växt upp. Och de visar att lungorna har blivit mycket, mycket bättre på de här barnen. Och det är både partiklar då från dubbdäck och sådär, men också kväveoxider från bilar. Så att de nämner att det handlar om elbilsövergången och minskad användning av dubbdäck. De två sakerna i kombination gör de, visar att luften har blivit mycket bättre och på Hornsgatan så har halterna minskat med hela 60%, säger de, av sådana skadliga partiklar. Och det här tyckte jag var intressant, för att kommer du ihåg att det kom en rapport i höstas som vi pratade om, där någon hade kommit fram till att det var sämre med elbilar för de var tyngre, kommer du ihåg det? Att
just det
skulle liksom riva upp mer partiklar och sådär. Men nu visar ju då annan forskning att det är precis tvärtom då, att elbilarna gör...
Hade den här forskningen alltså knutit ihop det så konkret till att det är elbilar? Eller?
Elbilar och dubbdäck nämner de att det handlar om, precis.
Kväveoxider måste ju åtminstone verkligen bli mindre av när vi får bort dieselbilarna. Ja.
Mm, absolut. Ja,
det är väldigt spännande. För jag hörde om den här forskningen också. Det var intressant att de kunde se liksom från olika delar i staden. Att det är så konkret koppling att det går att se... Att det gör skillnad för att lungorna är bättre i de delar av staden där luften är renare och sämre. Mm. Där luften är sämre. Men över hela linjen så har det liksom blivit förbättring av att luften på det hela stora har blivit bättre överallt. Liksom. Och att det är så konkret koppling att det verkligen går att se att man får bättre liksom, lungfunktion när de här partiklarna försvinner.
Ja, och det de säger också, Erik Melén som är professor i barnmedicin som ligger bakom den här studien, han säger att den lungfunktion som du har när du är ung vuxen och barn, den har du med dig hela livet. Så om du får försämrad lungkapacitet som barn så kommer det liksom inte bättra sig. Så därför är det väldigt viktigt att det är fin och bra luft i städerna. Då.
En god nyhet.
Mm, ännu en god. Och så har vi en god nyhet till, och det är också, vi har pratat tidigare om det här att det är vi i väst och industrialiserade delen av världen som driver utvecklingen mot elbilar och så. Men nu håller Indonesien på för fullt att ställa om också, och de har dragit igång ett projekt med sån här bonus-malus-system, väldigt likt det vi hade i Sverige tidigare. Så nu, alltså förra året så var elbilsförsäljningen 2% i Indonesien. Så ändå ganska imponerande att den är 2%.
Det är inte många år sedan som det var 2% i Sverige. Liksom.
Nej, precis. Men bonussystemet, lyssna nu vad det är de erbjuder. Om du köper en ny elbil får du 55 000 kronor i bonus. Det är ju typ som det var i Sverige ju. Om du köper en ny elmotorcykel får du 5 500 kronor. Köper du en hybridbil, lite tråkigt att de har en bonus på det, men då får du 28 000.
Oj, det är definitivt mer än i Sverige.
Ja, men om du konverterar ett förbränningsmotorfordon till elektriskt så kan du få 3 500 också i bonus.
Oj, shit. Men det är väl svindyrt att konvertera ett.
Nej, men det är ju arbetskraften som är dyr. Jaha, men där är ju arbetskraft sjukt billig. Så att vad kostar en motor och lite batteri och sådär, eller hur?
Ja, nej, det är simpelt. Alltså Indonesien, det är ändå... Ja, det är klart att det är billigt jämfört med Europa, liksom, men ja, absolut.
De räknar i alla fall med att det här stora bonuspaketet som de släpper nu ska leda till försäljning av 200 000 elektriska motorcyklar och 35 900 elbilar, och sen ska de utvärdera det här.
Vi var ju i Shanghai 2019, och då var det slående hur tyst det var i stan av alla elmopeder som folk åkte omkring på där. Och jag hade inte varit där tidigare, men jag pratade med folk som hade liksom varit där... men många gånger, de sa att det är en sån skillnad i ljudmiljön från tidigare när alla liksom knattrar omkring på tvåtaktsmopeder. Liksom. Det känns som att det skiftet kommer ju verkligen slå hårt även i liksom övriga delar, Sydostasien och Indien och andra ställen där de här mopederna är vanliga.
Ja. Och med det så är det väl dags att rulla ur showen, va?
Ja, men absolut.
Om du vill stödja podden så är det allra bästa sättet att prenumerera.
Vi är så tacksamma för att ni är så många som har valt att göra det, och det är alltså att för 29 kronor i månaden så får man podden helt utan reklam, man får tillgång till hela arkivet, det vill säga mer än 6 månader bakåt, och man får dessutom höra avsnitten lite tidigare än alla andra lyssnare. Använd Acast-länken i avsnittsbeskrivningen eller klicka direkt i Apple Podcast-appen för att prenumerera.
Vi har också en Facebook-sida som du kan gå in på och skriva lite kommentarer till oss, så kanske vi tar upp ditt lyssnarbrev i programmen.
Vi har även en helt vanlig hemsida på bilarmedsladd.se, där hittar du lite tips och gott och kanske lite referral, så jag tror att det finns något tips om någon vårdcentral där också, Anders.
Just det, Hälsa Hemma, där får ni välja att lista er om ni bor i Göteborg eller Stockholm, så kommer doktorn hem till er med elbil när ni är sjuka.
Tipsa även gärna dina vänner och bekanta om podden. Vi är så glada för att ni blir fler och fler, och det tror jag att vi har er lyssnare att tacka för, att ni hjälper till att sprida ordet.
Och har ni tips eller idéer, synpunkter på programmen, så kontaktar ni oss på info@bilamedsladd.se eller Alfred, Anders eller Fabian@bilamedsladd.se.
Och redigeringen stod som vanligt de eminenta Umami Produktion för.
Och ansvarig utgivare för de här programmen, det är du, Alfred Rut.
Och med det är sista ordet sagt, eller hur är det vi brukar rulla ur show med?
Jag brukar säga, kör elektriskt. Och vad brukar du säga?
Jag säger, sladda lugnt.
Ja, så ses vi om 2 veckor. Ha det så bra.
Hej då!
Hej då!